Jag talade förra gången ifrån Johannes evangelium 3:16. Den kanske mest kända bibelversen vi har. Och jag sa mot slutet att jag hann inte säga allt som jag hade tänkt, så vi fortsätter väl nästa gång. Men det kanske ni har glömt att jag sa så, men jag kommer ihåg det i alla fall. Och var vi slutar här idag, det vet inte jag, det vet bara Gud. Men vi ska i alla fall starta upp där vi slutade sist. Men innan dess så vill jag påminna om att mina böcker är alltid med mig när jag är ute och predikar, för det är min förkunnelse. Och jag är mån om att jag ska få ut den så mycket som möjligt. Det var en av mina böcker som heter Matteva, som är en roman, det vill säga den är skriven i berättelsens form. Och den tog slut, så den, men nu är den upp, nu har jag mer, så ni som inte fick ta med er hem den då, så nu finns den för dig som så önskar. Det är en bok som jag har skrivit den därför att vi har ett arbete i Afrika i landet Benin. Och där har vi byggt ett hem för unga flickor. Och de är väl 12 år ungefär när de ska giftas bort. Det är den kulturen där nere. Och när pappa säger till flickan att nästa vecka blir det bröllop. Ja, vem ska gifta sig då, svarar hon. Det ska du göra, för det kommer en man och hämta dig då. Och då vet hon att det är en man i pappans ålder som kanske redan har några fruar. Och hon blir förtvivlad, men hon kan inget säga om det, för att då begår hon ett hedersbrott. Och därför så gråter hon på natten och utgjuter sin nöd i sitt hjärta, i sin ensamhet, och bestämmer sig för att enda möjligheten att slippa det här tvångsäktenskapet, det är att jag flyr hemifrån. Och då vet jag idag att det ökar för varje år av flickor som flyr hemifrån, därför att de vägrar att ta emot en okänd man i pappans ålder. Och då vet flickan att då ska jag jobba på hans åkrar och jag ska föda hans barn. Och jag kanske aldrig kommer hem här till barndomshemmet och får träffa mamma. Så hon är helt förtvivlad. Och då får den där Matteva, som ju är en rollfigur. Jag har intervjuat ett antal flickor på vårt hem. Och hon gestaltar en hel del av vad de här flickorna har varit med om. Och jag är så tacksam att jag fick skriva den boken, för att den har betytt så mycket. Inte minst för ofrälsta människor. De blir gripna över den där boken och de får öppnade ögon, och flera har sagt att jag är inte någon kristen, går aldrig i kyrkan, men den här boken, den har hjälpt mig att få en ny syn på saker och ting. Och så är de nära evangeliet. Och de andra böckerna, de ligger ju där nere, så titta på det, och köper ni två så får ni en tredje gratis. Och de kostar 150 kronor styck, man kan swisha. Och har man inte swish så kan man betala med vanliga pengar också. Det är ju inte många som gör nu för tiden, men den möjligheten finns. Så tackar dig, kära Jesus, för att du ska vara med oss fortsatt nu. Hjälp mig att kunna ge en bibelundervisning till glädje, till välsignelse och till uppmuntran för denna församling. I Jesu namn. Amen. Vi står alltså upp i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och jag läser i Jesu namn från 17:e versen. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och vi får väl ta med den 16:e också, som jag talade om förra gången. Det så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi sa förra gången att den här 16:e versen, som är ju Bibelns mest kända bibelvers, den beskriver kristen mission. Jag har inte sett att ingredienserna för mission finns förborgade i den här lilla versen. Och det är mission om du ska åka till Afrika och bli heltidsmissionär eller om du ska vinna grannen för Gud hemma på din gata. Det är samma principer. Och det var fyra saker vi hann med då. För det första, mission är kärlek. Ty så högt älskade Gud världen. För det andra, mission det är att ge. Han utgav sin enfödde son. Han gav den till världen. Så mission är att ha någonting att ge, någonting att förmedla. Och jag sa nog kanske det också att tyvärr i den här tiden nu som är så svår och så splittrad så händer det att kyrkor inte längre ger det bästa de har. Utan de ger till världen splittring och bråk och maktkamp och mycket annat sånt där som inte kommer från Gud. Och det är bedrövligt och det ödelägger så mycket. Men när vi håller oss till Guds ord och ger det bästa vi har, nämligen Jesus Kristus. Och då tycker jag det är så fint, både nu och förra gången så berättade du att ni är ute på stan och ni evangeliserar och ni har möter folk som vill ha förbön. Då ger ni det bästa ni har. Det är underbart. Så det gäller att förmedla evangelium på det sättet. Vidare det fjärde det är att man genom mission skapar tro i världen. På det att var och en som tror. Och tro det är någonting större än religiositet. Du kan vara religiös, tillhöra en kyrka av religiösa skäl. Och det får... vill jag inte kanske kommentera så mycket, men det räcker inte. Utan tro, det är att ha tillit till Gud. Det är att lita på Gud. Det är att i alla lägen i hela livet ha någon att vända sig till som man litar på av erfarenhet. Och av bibliska löften så kan jag komma till Gud med mina böner därför att jag har tagit emot kärleken och han gav mig någonting. För det andra, och så skapas tro i mitt hjärta. Och tro, det är någonting som kommer av predikan. Bibeln säger i Romarbrevet bland annat, både i början och i slutet av Romarbrevet, att tron kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Så vill du ta emot tro så ska du höra Guds ord. Och du ska läsa Guds ord själv. Du ska memorera Guds ord och du ska bedja inför Guds ords ärende till dig. Så lyfter du dig i en bönepromenad eller du böjer knä eller du sitter i ett kyrkorum och beder. Så skapas tro i ditt hjärta. Tilliten till Gud. Halleluja. Tycker jag är en underbar tanke det där. Och det fjärde det är att mission det är att vi ger evigt liv till människor. För att ingen ska gå förlorad utan alla ska få det eviga livet. Och det eviga livet det börjar inte i dödsögonblicket utan det börjar i frälsningsögonblicket. När vi tar emot Jesus och blir frälsta då tar vi emot det eviga livet. Så alla som är här på mötet och är Guds barn och är frälsta, vi bär redan nu på det eviga livet. Och då betyder det att som ungdomarna säger, vi är uppkopplade. Har ni hört våra barnbarn? De är uppkopplade. Då har de en dator och så trycker de på knappar och så är de uppkopplade. Och så säger de till gamla farfar, du måste vara uppkopplad farfar, säger de. Ja, det är inte så lätt när man är så gammal och veta vilka knappar man ska trycka på för att bli uppkopplad. Men genom tron på Jesus är vi uppkopplade. Det är så här, den bön vi då beder är tronsbön och den når ända in i tronsalen i himmelen. Visst är det väl ett bra sätt att vara uppkopplad på. Det är allt det som missionen ger till oss. Och nu ska vi fortsätta då och ta upp en sak som vi inte hann med förra gången. Vers 17 som jag läste. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Domen är inte själva huvudpunkten i den här mission som består av fyra delar som vi sa nu. Utan det är något som vi varnas för. Att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jag skulle kunna fråga er, är ni frälsta ni som är här? Ja, det var inte många som var frälst här inte. Ja, men det, ni svarade ju inte på min fråga. Men jag vet väl, jag vet att ni är frälsta. Ni är härligt frälsta. Och så sa pingstvännerna förr. Och det får vi nog säga idag också, eller hur? Va? Och nu kommer vi till det här som är så otroligt viktigt. Att vi säger att vi är kristna. Och det är bra, det är ett bra ord. Men det räcker inte. Frälst är vi. Därför att frälsning, det är någonting som hjälper oss inför domen. Det är precis det temat som finns här. Och domen som ligger framför för alla människor, för oss vi som är frälsta och alla andra också, det är att inte tro på Jesus. Då blir man dömd. Alltså här är inte i första hand, det kommer nog, det är också i domen en gång när vi ska dömas, massa saker och frågor. Men grundfrågan är du frälst? Då är det ingen dom som är över dig, för då har Jesus tagit domen. Den är borttagen då. Han tog domen när han gick upp på korsets träd för oss. Och han friköpte oss ifrån domen och allt vad det innebär. Men det betyder, då måste vi hålla oss till honom. Då måste vi leva för honom. Då måste frälsningen bli någonting mer än att vara kyrkligt orienterad eller att vara kristen i sådär allmänna ordalag rent kulturellt. Jag är kristen, jag säger det ärligt och det kan jag vara frimodig. Men det som framför allt är min bekännelse, det är att jag är frälst och tillhör Jesus Kristus. Det här underbara ordet frälst, det kan översättas med flera ord. Det betyder i grunden att jag är hel. Frälst är att vara hel. Inte splittrad, inte delad, utan jag är hel. Och det som har gått sönder då för en människa, det blir alltså helat genom frälsningen. Och när folk kommer att bli frälsta så är det mycket som har gått sönder för dem. De kanske har varit ute i synd och värld och det är mycket som är ödelagt i deras känsloliv och i deras innersta och deras relationer och mycket annat. Men genom att bli frälst så blir man hel. Det är ett underbart tema det. Och det ligger också i det där att bli hel, nämligen om du lägger till några bokstäver, och bli helad. Från sjukdomar, från brister, från vad som än har drabbat dig som du behöver bli helbrejda gjord ifrån. Det är samma grundord nämligen i detta, att bli frälst och komma till tro och bli ett Guds barn, som att bli helad eller bli upprättad från det som har brustit i min karaktär eller i mitt innersta, i min verklighet. Så vi har både i gamla testamentet och nya det här ordet frälst, och det är inte möjligt för mig i en enda predikan att gå igenom allt det, för det är ju väldigt, väldigt mycket. Och i Romarbrevet 5 och 9 står det att han ska frälsa oss från vreden. Och det där är ett ord som är väldigt aktuellt för varje dag som går nu, för det kommer någonting över världen så småningom som heter vredesdomen. Och vredesdomen, det är en del av den så kallade vedermödan som kommer i tiden för Jesu Kristi återkomst. Och den där vedermödan, den menar nog många, och även jag, att den är en 7-årsperiod. För i Daniels bok så står det om en årsvecka. Det är inte en vecka av 7 dagar, utan då är det en vecka av 7 år. Men vi har flera bibelord, ett antal bibelställen som delar den 7-årsperioden i 2 delar. Då blir det alltså 3,5 år 2 gånger. Och då har vi ord som säger ett antal dagar, och kan du räkna ut, då blir det 3,5 år. Antal månader i andra bibelord, det blir ungefär 3,5 år. Och jag menar nog och tror och lutar mycket åt att den sista 3,5-årsperioden, det är själva vredesdomen som står som den. Och därför tror jag i alla fall att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss precis innan vredesdomen. Då kanske man kan säga att vi kommer att få vara här på jorden den första perioden av 3,5 år. Jag vill inte hävda det bestämt, för jag kan inte veta det med 100%, men det lutar i mitt tänkande åt det. Och då kan det vara så att alla de bibelord som Jesus ger oss om sin återkomst och tecken för sin återkomst passar in här. Han säger då, alltså inför min återkomst, då måste ni vara vakna. Då får inte ni sova. Då måste ni vara bedjande. Då måste ni vara andligt nyktra. Kanske att det kan vara så att den första 3,5 perioden av den här årsveckan är sömnaktighetens tid. Och det stämmer i så fall med Jesu undervisning i Matteus 25, där han börjar kapitlet med de 10 jungfrurna som alla somnade. Och ska jag göra någon analys om kristenheten idag i vår värld, då får jag väl nöja mig med Sverige i så fall, som är mitt land. Så tror jag kan säga att kyrkan präglas nog ganska mycket av sömnaktighet idag. Och när jag säger så måste jag ju också pröva mig själv inför det. Ja, men du är predikant. Ja, men det är ingen garanti bara för att man är predikant. Man kan väl somna andligt för att man är predikant och präst eller något annat i Guds rike. Alltså, det är faktiskt så att när Jesus talar om den här tiden för sin återkomst, där vi ska frälsas från den svåra tiden där vredesdomen, så tror jag inte att alla åren är en vredesdom, utan de sista 3,5 åren som är själva vredesdomen, och för den ska vi frälsas ifrån. Och då heter det också i Daniels bok att judarna, det judiska folket, ska ju då nere i Jerusalem bygga sitt tempel. Det är inte många som tror det idag, men jag tror det av hela mitt hjärta. Vet ni varför jag tror det? Det är för att det står i Bibeln. Det gör det faktiskt. Och då finns det de som menar att det inte är det judiska templet, utan Bibeln lär att vi alla som kristna är ett tempel åt Gud. Och då menas det, men då har man läst på för dåligt. Och då har man inte förstått att man kan ha 2 tankar i skallen samtidigt. För det är sant att vi är ett tempel åt den helige ande. Men människans inneboende tempel är inte det som passar in i de profetiska texter som beskriver den tiden som ska vara i vår värld, utan det är judarnas tempel som ska bygga. Det står väl väldigt klart för mig i varje fall. Och då är det så att i och med det så står det att den falske profeten, som är antikrist närmaste medarbetare, ska då sätta in i det heliga templet i Jerusalem. Jag tänker att det kommer att ske i det allra heligaste. Det är jag ganska säker på. En bild på antikrist. Och hur den bilden ser ut, det törs jag inte ha någon åsikt om hur den är. Men den kan tala. Och det är märkvärdigt. Och när den sätts in i det allra heligaste, då gör alltså antikrist, som är djävulens representant på jorden då, gör han den största skymfen över judarnas religion och identitet. Så ödelägger han det fullständigt. För nu har de äntligen fått bygga sitt tempel som de har drömt om i alla tider. Och då tar djävulen över det efter mycket, mycket kort tid. Mindre än flera år alltså. Jag tror att det kommer att ske ganska snart sedan de har påbörjat sin judiska religion där inne i det där templet. Och så går det ut en order över hela världen att nu måste ni alla tillbedja förödelsens styggelse, som bilden kallas för i Bibeln. Sug på det ordet, det är inget härligt ord precis. Det är inget som kommer av den heliga ande inte. Förödelsens styggelse, det är bilden på antikrist, som är djävulens identitet och inkarnation här på jorden vid den tiden. Och så står det i 13:e kapitlet av Uppenbarelseboken att hela världen följer i antikrists fotspår. Jag ska inte fördjupa mig i de tankarna, men jag ville säga lite om det för att vi som är frälsta, amen, vi blir frälsta från den här hemska tiden. Vi blir frälsta från ett annat uttryck om 3,5 åren. För det är väldigt så att judafolket kommer att lida mycket under den perioden. Men när antikrist träder fram, och det sker mitt under den så kallade vedermödans hela alla 7 år, det är när han sätts fram in i templet som förödelsens styggelse, och då kan inte bruden vara kvar på jorden, då lyfts den upp, för att bruden kan inte finnas kvar när antikrist träder fram i sin fulla gestaltning. Då är det kört, då tar Gud hem oss, för han ska frälsa oss från den tid som då kommer. Så jag säger detta så ingen här ska behöva vara orolig för framtiden. Du ska inte ha ångest inför framtiden. Du ska inte sova dåligt på nätterna för att du tror att det blir såna svåra tider. Och det kan det bli, men då kommer Gud att hjälpa dig. Han hjälper sitt folk och helar sitt folk och upprättar sitt folk även under svåra tider. Och när den svåraste tiden kommer, då kommer han att ta hem dig till himlen. Då är det ett maktbud som hörs och en överängels röst, och så får vi tillsammans med pappa och mamma och min bror som redan är död sedan många år, och farmor och farfar och alla släktingar, mina fina vänner som har dött i tron på Jesus, och dina vänner och alla andra. Då ska de uppstå från de döda. Och det är inte den yttersta domens uppståndelse, för då ska alla dö uppstå. Utan det här är den uppståndelse som sker vid Kristi återkomst. Och vi som då lever, säger Paulus, för han trodde han skulle leva då. Vi ska bli förvandlade. Och de ska bli uppståndna. Så du förstår att det är samma gudomliga ingripande, men för 2 olika målgrupper. De som har dött i tron på Kristus uppstår, och vi som lever, vi förvandlas. Men det är samma uppståndelsekraft för båda grupperna. Och så ska vi ryckas upp i luften, Herren till mötes. Och vet du, jag är så glad och tacksam att jag får tro på det där. Det är många predikanter, de tror inte på det, för de predikar aldrig om det. Och vi har teologer på våra teologiska högskolor nu, de förnekar det här absolut bestämt. Det finns ju böcker, de har ju skrivit böcker om det, för så det är bara läs på om du är intresserad. Men behöver inte läsa sånt där heller. Läs Bibeln istället, där det står tydligt och klart vad som ska ske. Halleluja. Så jag vill gratulera er här, för ni är frälsta. Och alla som är frälsta ska bli frälsta från vredesdomen. Amen. När det gäller detta storslagna att vara frälst, så är det så att den frälsta skaran kallas i Bibeln för Kristi brud. Det finns en tydlig koppling till det, indirekt men också direkt. För vet ni, Kristi brud som omtalas i Uppenbarelseboken 19, det står om henne: hon har gjort sig redo för lammets bröllopsmåltid, och hon har nu vita kläder på sig som är renade i lammets blod. Där har du att vara frälst. Vet ni, vi som är frälsta, vi är renade i lammets blod. Och därför tillhör vi Herren. Det är så stort detta, förstår ni, att det finns ett folk i denna svåra värld nu som har flytt in till Jesus och blivit renade i lammets blod, och så är de frälsta. Och vi kan få bli lite hånade och hatade och lite ifrågasatta, men frälsta är vi, och det är det viktigaste av alltihop. Och vilka kommer Jesus och hämtar? Det är sin frälsta skara som i Bibeln kallas för Kristi brud, eller lammets hustru till och med, står det. Amen, visst är det väl härligt att vara frälst? Amen. Säg något, tycker ni att det är härligt att vara frälst? Amen. Ja, du säger ju 2 gånger högt, så du är ju frälst, det kan jag förstå. Och alla andra här är ju det också. Och då har jag arbetat en tid med, jag har en bok där som heter Den korsmärkta församlingen. Och kanske vi ska ta det ämnet någon mer gång om vi ska återkomma här. Men jag ska komma in lite på det området nu, därför att det ligger så nära detta att vara frälst. Så älskade Gud världen så att vi kan bli frälsta. Så gav han oss Jesus Kristus för att vi skulle bli frälsta. Ser ni, det stämmer. Tredje punkten, så skapas tro i världen. Och på det viset får vi det eviga livet genom att vi blir frälsta. Och när jag skrev den där boken, Den korsmärkta församlingen, så var det, det talade så starkt i mitt hjärta att det finns ingen annan, inget annat kännetecken på församlingen än Jesu Kristi kors. Det är vårt DNA. Det är vårt DNA. Jesu Kristi kors. Och i Kolosserbrevet så säger ju Paulus där i första kapitlet, när han beskriver försoningen från 19 versen och framåt några versar där, så säger han att det har skett genom blodet på hans kors att vi har fått frid. Blodet på hans kors. Att vara frälst, det innebär att vi har fått frid i våra hjärtan genom blodet på hans kors. Halleluja. Och då finns det idag från fienden ett angrepp mot korset, mot blodet. Och det finns de i vissa kyrkor som säger vi kan inte sjunga om Jesu blod för det är för anstötligt och vi predikar inte om sånt. Då är det ett svek mot de som sitter där och lyssnar, för de behöver höra om den enda frälsningsvägen. För det finns bara en enda frälsningsväg, och det är genom Jesu blod. Och då säger otron, säger att det får vi inte tala om för det är för stötande. Men Bibeln säger att det är enda vägen, så predika det frimodigt nu. Därför att det är Guds underbara uträckta hand till oss att bli ett Guds barn och bli frälst. Jag vet inte om jag berättade sist, för jag har glömt vad jag sa då. Jag predikar hela tiden på alla möjliga ställen, så jag, det är inte lätt att komma ihåg vad jag säger på varje ställe. Men i så fall blir det en repris, för att jag är ju mentor också till en del pastorer och ledare. Och jag var mentor för en grupp industrimän och framgångsrika affärsmän. Det var från Sverige, även från Danmark faktiskt. Det var någon som var med där i det där nätverket. Det var framgångsrika människor, och när jag mötte dem första gången och hade ett bibelstudium för dem, så kom den helige ande och jag fick tala in i deras liv och säga till dem att det räcker inte mer än framgång. Ni är rika, ni har mycket pengar, ni har företag, men det duger inte. Ni måste hålla fast vid det som är det grundläggande, nämligen Jesu Kristi blod. Och då ringer en man som satt med där till mig från någonstans i Sverige. Han tackade mig för denna förkunnelse, han var så glad. Och jag var i söndags i min kyrka, i en frikyrka, och lyssnade till min pastor. Och jag blev så besviken på min pastor, för han predikade så fel och så konstigt. Han avslutade sin predikan med följande ord: pastor Levi Petrus gav oss sången Löftena kunna i svika, nej det står evigt kvar. Och jag håller inte med pastor Petrus om det, för vi kan inte lita på bibliska löften, sa han. Det kan vi inte lita på. Om du får problem någon gång så kan du vända dig till en medmänniska som kan hjälpa dig, men inte till Bibeln. Och ingen protesterade. Ingen har sedan heller protesterat, men den här mannen, han har haft flera samtal med sin pastor och pastorn vägrar att lyssna. Han säger, jag har rätt, vi kan inte lita på bibelord. Då är vi framme långt i tidsålderns avslutning, när en erkänd pastor från en svensk frikyrka underkänner Bibeln som skickar gudstjänsten på söndag. Och så tillade han på slutet, ja, man kan väl naturligtvis lita på Gud, som en liten bisats så där, va? Men du, har man sagt att man kan inte lita på bibliska texter, då kan man ju välja vilken Gud som helst. Då är det ju ingen garanti att man gäller Abrahams Gud och Isaks Gud och Bibelns Gud, utan då kan man ju välja vilken Gud som helst. Och det är det som sker i spåren av denna förnekelseteologi som nu utbreder sig mer och mer i Sverige och blir anammade i kyrkor och inte minst på våra teologiska skolor där man utbildar präster och pastorer. Mina vänner, ni har fått besök idag av en pastor som är frälst. Jag är frälst, ja. Tyckte ni att det var bra att ni fick en frälst pastor här? Ja, ni har bara frälsta pastorer här, jag vet ju det. Men jag ville bara stryka under det, att är man frälst i biblisk mening här, då litar man på Gud. Och litar man på Gud, då måste man vara där och lita på det han har sagt. Och vad har han sagt? Bibeln är den verklighet som han förmedlar till oss. Och litar man på Bibelns Gud, då litar man också på den helige ande som tillhör gudomen och som är en del av gudomen. Men det finns idag en rädsla för den helige ande. Vi vill inte ha för mycket helig ande, för då blir det störande gudstjänster och då ber de högt och då ska de profetera och hålla på. Och det blir, nej, vi ska ha lugna sansade gudstjänster. Och jag kom till en pingstkyrka, hade en kampanj för en del år sedan, en stor församling. Och då sa pastorn där att nu när du ska be för folk här och bjuda fram, så får du inte be för dem i själva gudstjänsten. För det stör gudstjänsten om du ska hålla på och be för folk. Då får du ta trappan upp till ett rum där uppe. Där kan du gå och be för dem i så fall. Och jag funderade på och sa till honom, det är första gången jag hör i mitt långa liv att förbön kan störa en gudstjänst. Förbön tillhör gudstjänsten. Det är en viktig del av gudstjänsten. Men till och med en pingstpastor hade förlorat tron på bibliska sanningar, där vi kan be i Jesu Kristi namn mitt i mötet och förlösa människor och till och med driva ut onda andar. Här måste vi nu idag i svenska frikyrkoförsamlingar bestämma oss för vilken relation till Gud vi ska ha och vilken Gud vi har. Och jag tror inte att det är ett problem här hos er, men det kan bli det om ni inte är uppmärksamma och lever riktigt nära Jesus och tar Guds ord på heligt allvar. Halleluja. Att vara frälst innebär alltså att vara hel. Inte splittrad. Inte dras åt alla möjliga håll. Det som är mest populärt och det dras åt något håll hit och dit, och så ska man vara med på allting som finns. När pingstväckelsen bröt fram i Sverige för många år sedan nu, så var det människor som genom Jesu Kristi blod blev helbrägda gjorda i sin tro och i sin överlåtelse till Gud. Och de fick med sig folk från alla kyrkor som man tyckte hade förlorat frimodigheten och förlorat glöden, och så ville de komma med i ett sammanhang där de egentligen kände att de hörde hemma. Och till dem hörde min morfar och mormor i norra Dalarna. Jag kommer att tänka på det precis nu. De var uppvuxna i goda fina församlingar inom Svenska Missionsförbundet. Och min mormor, hon var inte från Särna där hon bodde då, utan från Flöttningen som ligger alldeles vid norska gränsen. Och där växte hon upp i missionsförsamlingen och fick mycket fiskning och fick bli frälst. Så det är bara positivt jag kan berätta om de här församlingarna. Men min morfar, när de hade gift sig, så lutade han mycket åt det här med pingst, och han hade mött Gud, och han sa till sin nya fru där, min mormor alltså, att jag tror vi ska gå in i pingströrelsen. Ja, jag är tveksam, som mormor, hon ville inte bryta med sitt gamla församlingsliv. Och så hade hon en släkting som var missionär i Indien och som kom hem till Sverige för en vilopaus. Och han besökte henne i Särna när han åkte förbi för att komma till sin hembygd uppe vid norska gränsen. Och då frågade hon han som heter Moen. Moen, min man vill ju gärna gå in i pingströrelsen. Vad tycker du? De säger här allmänt att det är en villfarelse och de vill varna för den här rörelsen som har kommit till Sverige. Och Moen sa, Jag tycker att ni ska gå in i pingströrelsen, för det är en förnyelserörelse som Gud har sänt till Sverige. Och jag hoppas att våra gamla samfund också ska få del av den förnyelsekraften som ligger i den heliga ande. Och det löste mormor. Så de döptes i Särna sjön. Om ni visste vad kallt vatten det är, åk dit och bada ska ni frysa. Det är jättekallt vatten, men där klev de ner och döptes i Jesu Kristi namn. Och så andedöpta var de redan. Och så byggde de och några andra Sionkapellet i Särna. Och så blev det en viss konflikt med missionsförsamlingen. Men efter några år så var den borta och de var sams. Och det var jättefint med de båda. Men du, de gick efter sin övertygelse. De kände inte med fingret åt vilket håll det blåser och dit går vi. Utan de tog en kamp för det som var deras övertygelse. Och nu är det dags, förstår ni, att vi går efter vår andliga övertygelse. Vad den gäller. Om den stämmer med Bibeln och vi har andens vittnesbörd här inne, så går vi tillsammans med Jesus den vandring som han låter oss gå. För vet ni varför? För vi är frälsta. Ni sa ju att ni var frälsta, eller hur? Det räcker inte att säga, då blev vi religiösa. Det har inget med frälsning att göra, religiositet, det är någonting annat. Utan att vara frälst, det är att vara renad från alla synder genom Jesu blod och tillhöra Herren i livet och för evigheten. Halleluja. Det är många bibelord om det där att vara frälst. Ni förstår, jag har aldrig predikat om det här. Ja, jag har predikat om frälsning naturligtvis, men inte på det här sättet som jag gör hos er nu. Det är lite premiär. Så min fru är lite orolig nu för första gången. Hur ska han klara av det där kanske? Jag säger, du är inte det, nej. Nej, det var bra. Men vi ska i alla fall gå till Efesierbrevet. Nej, till Efesierbrevets andra kapitel. Halleluja. Här står det om frälsning och så läser vi från början Efesierbrevet 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde och den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland alla dem var ni en gång när ni följde era syndliga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Märker ni att det är lite Johannes 3:16 där? Kärlek. Också när ni ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte genom er själva, utan Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Här möter vi den korsmärkta församlingen som lever med korsets identitet hela tiden. Det står nämligen här, av nåd är ni frälsta. Det är korset. Det finns ingen som kan nalkas korset på annat sätt, med någon annan biljett, med någon annan bevekelsegrund. Utan allt som har med Jesu Kristi kors att göra, det har med nåden att göra. Och i det här mötet så inbjuder han oss till korset för att där få uppleva någonting underbart nytt. Och nu ska jag berätta en sak som jag inte har berättat på många år, men som gjorde väldigt starkt intryck på mig. Jag har ju predikat på Löttorp på Öland några gånger. Och jag var där en hel vecka. Och det var ju fullsatt i tältet. Och så kom vi till förmiddagsmötet. Solen sken ute. Och ändå var det massor med folk i tältet, och de var ju kristna, för det var ju en kristen camping, va? Ja, det var säkert ofrälsta också. Och jag tänkte att nu alla som sitter här, de bara väntar på att mötet ska ta slut, för nu ska de ner till stranden och bada och sola och umgås med varann. Men Guds ande kom så starkt i detta förmiddagsmöte, och där på min vänstra sida var ett jättestort kors. Om någon har varit där på den tiden så vet ni, det är ett stort kors. Och medan jag predikade så kom Guds ande så starkt, förstår ni, så att jag kunde inte fortsätta. Det blev bara en sån närvaro av Guds nåd. Och jag sa till folket att nu kan jag inte predika mer. Nu är det bara Gud som får predika till oss. Och vill du bli förvandlad på korsets villkor, så kom till korset här och ge dig på nytt. Och alla de där som hade förberett och skyndat sig ner till stranden och till badet, de gick fram. Det blev alldeles överfullt runt korset, och tårar rann hos dessa människor, och de överlät sig åt Gud på nytt. Det är den korsmärkta församlingen som gör på det sättet. De valde bort havet och stranden och fritiden för en stund, för nu var det viktigare frågor som gällde för dem. Det är den korsmärkta församlingens prioritet. Halleluja. Och ju mer ni som församling känner, förstår, upplever att ni är korsmärkta, så är det av nåd, som vi läste två gånger här. Då gör ni rätta prioriteringar. Då låter ni inte världens ande styra, utan är det Guds ande som tar över och leder er på sanna vägar. Halleluja. Och så är det så att jag tänker att alla här i kyrkan, i alla fall alla vuxna, har varit med om svåra saker. Och du har minnesbilder som plågar dig. Kanske från din arbetsplats. Kanske från din släkt. Kanske från en kristen församling. Och när du tänker på det som skedde då med knivhugg i ryggen, inte fysiskt men mentalt, förtal, frågasättande, så gör det ont fortfarande i din själ. Minnen som plågar. Minnen kanske vi får behålla resten av livet. Men den korsmärkta människan kan minnas genom Jesu blod. Och då kommer inte de minnen att plåga dig längre. Då bara säger du tack käre Jesus för blodet. Tack för nåden. Tack att jag har korsmärkta minnen. Halleluja. Nu får jag vara din själavårdare för ett litet ögonblick och säga, du behöver inte ha ångest längre för det du tänker på, för att du själv var förövaren i något sammanhang där du gjorde en annan illa. Eller att du själv är den som drabbades mycket svårt. Kanske i ett äktenskap som inte fungerade, där fienden fick komma in och förstöra och ödelägga. Eller i kyrkan, eller till och med i en äldstekår. Men nu, av nåd är du frälst. Det betyder att dina minnesbilder är korsmärkta. Du blir inte av med minnena, men nu är de disciplinerade under Jesu Kristi blod. Halleluja. Du kan minnas dem i blodets tecken. Och du kan bara säga tack käre Jesus för upprättelse. Tack för att jag nu är frälst, det vill säga jag är hel. Jag är inte splittrad, inte delad längre, utan mina minnen ligger under Jesu Kristi blod. Halleluja. Som pastor har jag ju också varit själavårdare och själasörjare. Jag har har mött många människor som behövde hjälp och vägledning. Och jag har nog mött många genom alla år som bar på minnen som plågade. Minnesbilder som gjorde dem sömnlösa kanske 30-40 år efteråt. Som den gamla damen som ringde mig, en fin kristen kvinna som jag bedömde som en kristinna. Hon ringde mig och sa, du, så grät hon, jag är inte frälst längre, sa hon. Är du inte frälst längre, sa jag. Jag hade ju, såg ju henne i kyrkan, hon var ju verkligen frälst alltså. Har du lämnat Jesus på gamla dagar då, sa jag. Nej, 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 jag skulle aldrig lämna han, men han har lämnat mig, sa hon. Du, jag kommer, sa jag. Så jag lämnade kontoret där i kyrkan och gick ut i bilen. Jag satte på blåljus på taket. Nej, det hade jag inga, men jag hade behövt. För nu var det utryckning. Så kom jag till henne. Hon bodde i en liten pensionärslägenhet. Det var egentligen bara ett rum. Och så en liten sovalkov där hennes säng var. Och så en liten köksdel i ena hörnet. Och när jag kom in så såg jag att hon hade gråtit mycket. För det såg jag på hennes ögon. Och vi satt oss på de båda stolarna som var vid bordet. Och så berättade hon. Jag var med om någonting när jag var en ung flicka eller en ungdom, sa hon. Och jag sa, du behöver inte berätta för mig vad det var. Om du inte behöver det, då får du göra det. Du, jag har berättat det här för massor med predikanter i alla år och de har bett för mig, men det har inte hjälpt. Jag bara sörjer över det som skedde. Eftersom jag inte vet vad hon var med om. Men det var något som har plågat henne hela livet. Hon var en ung kvinna. Ung flicka var hon nog. Och när jag ligger där i sängen på nätterna så pekar hon på sin säng. Då kommer djävulen till mig och han säger, om Jesus kommer i natt får inte du följa med upp i luften. För att du vet vad du har burit på. Du vet att du är nog inte riktigt frälst. Så hon sa att djävulen kom till henne varenda natt. Och hon höll på lite med flera gånger. Och då sa jag, det var det bästa jag hört idag, sa jag. Det du berättar nu, det var underbart att höra. Underbart, sa hon. Och du vet, gamla pingstdamer, de kan tända till dem. Hon sa, det ska väl du säga som pastor. Får inte säga så, sa hon. För du tar inte mig på allvar för att jag... Ja, det är hemskt när djävulen kommer. Ja, men det förstår jag att det är. Men du, nu ska vi se vad som står i Bibeln. Och så citerade jag från Johannes evangeliet att djävulen är en lögnare från begynnelsen och han kan inte, han har inte förmåga att tala sanning. Så när djävulen säger till dig på nätterna att du inte är frälst längre, då ska man tro tvärs emot. Man ska alltid tro tvärs emot vad djävulen säger. Säger han att inte du är frälst, då betyder det att han egentligen säger att du är frälst, för han ljuger ju. Jag har inte tänkt på det, men det står ju faktiskt så i Bibeln. Och så blev hon helt plötsligt glad och låg emot mig. Ja, men då är jag väl frälst, då, sa han. Och så fick jag förlösa henne, så hon blev, som det står, frälst i att vara hel. Halleluja! Och så behöver hon inte ligga och kämpa med det där som hon var med om. Minnet, vad det nu var från ungdomen som hon hade plågats av i alla tider. Halleluja. Nu kunde hon minnas det som skedde genom Herrens nåd. Av nåd är vi frälsta. Så uppföljningen av förra mötet som vi hade tillsammans med fyra punkter som är mission. Det är kärlek. Det är att ge det bästa vi har. Det är att skapa tro i våra hjärtan. Och det är att få det eviga livet för frälsningens skull. Det var det vi inte hann med förra gången. Men nu fick vi med det som var viktigast av allt. Att vara frälst. Halleluja. Och om vi, innan vi avslutar nu, så läste vi här i Efesierbrevet 2. Innan vi blev frälst, då var vi döda i vers 1 kapitel 2. Vi var döda, det vill säga när vi blir frälsta så är vi inte döda längre, då är vi levande, för då är vi pånytt födda och har det andliga livet. Vi var döda genom våra överträdelser och synder som vi hade begått. Vilket betyder att när vi är frälsta behöver vi inte synda längre. Och då säger Johannes i sitt första brev att Jesus är vår försonare. Det vill säga vi som redan är frälsta. Och om vi syndar, vi ska inte synda säger han, men om någon i församlingen syndar så har vi en försonare. Det är Jesus Kristus, och han är inte bara våran försonare utan hela världens försonare. Så om någon i församlingen syndar så är inte det första vi gör att utesluta honom och bort med honom bara. Utan det är att ta hand om den och låta den förstå, du är ju frälst. Du har ju syndat, men frälst är du. Du har inte lämnat Jesus, eller hur? Då upprättar vi dig nu genom Jesu Kristi blod, och så ber vi att du inte ska behöva synda mer, utan nu ska Gud bevara dig och beskydda dig. Halleluja! Det är så att om vi inte gör det, då kommer domen över en sån där människa, därför att den som inte tror på Jesus är redan dömd. Men den som lever kvar i sin frälsning är inte dömd, utan då är man frälst. Ja, nu kommer jag tillbaka om 2 veckor, så nu säger jag inte vad det blir då. Det blir inte en fortsättning på det här i alla fall. Jag tror att det blir kanske den korsmärkta församlingen lite mer rejält. Kanske vi ska ha det nästa gång. Vi får se hur Gud leder. Men nu beder vi tillsammans. Jag vill tacka dig kära Jesus för att jag får komma till denna fina härliga församling här i Landskrona. Halleluja. Jag vill också tacka dig för egen del att jag får vara frälst. Det vill säga helad. Det vill säga helgad. Det vill säga förvandlad. Och det som ännu återstår för dig att göra i mitt liv, för att frälsningen ska gestaltas ändå mer radikalt, Herre, gör det. Välkommen. Gud, jag behöver dig. Åh, Jesus. Ta hand om allt folket här i kyrkan. Tack att vår frälsning ska inte vara någon slags ytlig församlingsgemenskap, utan det ska gå på djupet för oss alla. Andligt och heligt. I Jesu namn. Amen. Ska vi tacka Gud för att vi är frälsta nu? Jag kommer att lägga min hand på mitt hjärta som en handpåläggning. Och vill du göra det så får du också göra det. Men det är ju frivilligt. Så vill jag tacka dig från djupet av mitt hjärta för att jag får vara frälst. Och tack för mina vänner här som är frälsta. De är födda på nytt. De är Guds barn. Dessa mina kära vänner som sitter här och är med i denna tacksägelsebön. Och införsatta i din älskade sons rike. Jag tackar dig för dessa människor som nu bär på det eviga livet. Och det eviga livet ska flöda i dem. Det börjar inte i dödens stund, det började när de blev frälsta. Och nu ska vi få vara frälsta resten av vårt liv. Och ska vi finnas kvar ända in till slutet här, så kommer du att frälsa oss från, eller ut ur, vedermödans sista del som är den värsta. Åh Jesus, jag tackar dig för din stora omsorg om oss. Prisat vare ditt underbara namn. Amen. Halleluja. Ett gott råd till er alla nu. Var rädd om din frälsning. Slarva inte bort den gåvan som Gud har gett dig. Tacka Gud varenda dag för att du får vara ett Guds barn. Och jag tror att du kommer att växa andligt ju mer du gör det. Amen.